God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Som ni har längtat och vi är tillbaka. Ikväll har vi den 26 oktober 2025. Det är avsnitt 385 och mitt namn är Andreas och det är jag som är programledare ikväll. Med mig har jag Martin Saxlind, Tobias Lindberg och Andreas Ljung. Välkomna grabbar.
Tackar.
Tack.
Hur är läget?
Bra. Det är lugnt.
Bra. Ingen som har bytt något däck eller kört av vägen eller någonting?
Nej, har du det eller?
Nej, inte än. Det är lugnt. Det är lugnt. Vill du ha en snö i Finland eller? Kanske.
Nej, fan, det är varmt.
Oj då.
Riktigt svettigt idag när jag var ute. Varma vindar.
Ja. Yeah. Vad ska du säga, Tobias?
Nej, här är inte nära att vara sånt väder än. Så att det är lugnt.
Jag såg för någon dag sedan så var det snö i Kiruna. Mm. Det var kanske 3 dagar sedan. Då var det täckt i snö. Och då tänkte jag på när jag spenderade midsommar där i sommar. De hade en kort sommar alltså.
Det är ett hårt liv. Det här alltså.
Det är ett hårt liv där uppe. Så yes. Ikväll så har vi ett laddat avsnitt. Vi ska prata lite om svenskheten. Och vi har också lite nationalistdrama att reda ut. Plus några andra små rubriker här och där. Strösslade. Som säkert kommer att göra er upprörda och kanske lite vitpildrade. Vi får se. Men först ska vi prata om donationer. Och de har kommit in och vi kommer att läsa upp dem i slutet av programmet. Men om ni vill donera till Radio Nordfront eller nordfront.se så kan ni göra det med kontanter. Och ni hittar adressen till vår postbox i radioartikeln på hemsidan. Ni kan skriva ett litet meddelande om ni vill fråga någonting eller bara säga någonting. Ja, och med det så kan vi nog hoppa in en liten mjuk uppvärmning här ikväll med att diskutera svenskheten med Hanif Bali. Så han var med i Aktuellt tidigare i veckan och diskuterade svenskhet. Eller jag tror han pratade om integration rent allmänt och kom in på att kanske svenskheten var den stora elefanten i rummet kanske. Och det var Hanif Bali och PM Nilsson från Timbro som debatterade. Så vi kan lyssna på ett klipp därifrån så kan vi kommentera på det sen.
Den stora konflikten mellan 2005 till 2015 var migration. Där kom Moderaterna ut förlorande. Mellan 2015 och 2025 nu har striden handlat om konsekvenserna av migration, nämligen den brottslighet vi har haft. Och här får man ändå säga att Moderaterna spelade lika med Sverigedemokraterna. Nästa konflikt kommer ju inte bara vara vad migrationen gjort med vår trygghet, utan vad gör det med vår kultur, vårt sätt att leva, med svenskheten och allt det. Och Moderaterna inte, så att säga, spelar lika eller i alla fall försöker vinna den här fighten nu. Utan man fastnar i plattityder om att den som går till jobbet och sådana här självklarheter, strider man vann för 20 år sedan, ja då kommer man bli som Centerpartiet blev en gång i tiden. Från det stora statsbärande borgerliga partiet till ett lite särintresseparti som blir
radikalt. Så den stora frågan kommer vara svenskheten, är det det du...
Det tror jag definitivt, att konflikten framåt kommer ju, och det märker vi redan nu, det som man diskuterar är hur ska man blanda ut, hur ska svenska barn användas som integrationskuddar på något sätt, och de som, det blir ju liksom två olika grupper, de som så att säga Socialdemokraterna värnar om, nämligen de som ska på något sätt få de här nya privilegierna, och sen är den stora frågan, vem ska värna om dem? Invandrare som gjort den här resan, blivit försvenskade, och svenskar som vill att deras barn ska få svensk kultur och svensk språk i sin skola.
Nej, det är
jag tror inte ett ögonblick på att man kan bygga en lycklig politisk rörelse på etnicitet.
Inte ens Sverigedemokraterna också. Försöker ju det längre, va?
Jo,
och svenskheten är ju någonting som förändras hela tiden. När jag var liten så var det okej med bobbing i skolan. Flickorna fick inte åka Vasaloppet och homosexuella diskriminerades. Det var svenska värderingar på 70-talet. Idag har vi helt andra värderingar. Och värderingarna är ju någonting som samhället formulerar fritt. Jag är jätteskeptisk mot en politisk rörelse som från toppen ska försöka trycka ner vad värderingar är. Svensk lag ska gälla i Sverige. Men värderingarna, och om de är svenska eller inte, det kvittar ganska lika.
Jag pratar inte om värderingar, jag pratar om kultur.
Men att vinna viktiga värderingsstrider, det är naturligtvis hyperviktigt. Och det kan ju Moderaterna göra, precis som man gjorde under alliansåren.
Ja, alltså, ingen har pratat om värderingar här. Värderingar är resultat av kultur. Vi socialiseras in i kultur. Jag lärde mig svensk kultur för jag umgicks med andra svenskar, exempelvis. Men då blir frågan om proportionerna ändras. Vi ser redan nu i storstäderna så är barn med utländsk bakgrund majoritet av barn som börjar i skolan. Så om du har plötsligt den här festisen som du ska blanda ut den här 70-sen med, ja, då kommer den inte smaka festis längre. Utan det kommer vara vodka med lite festissmak.
Så vad är det du vill komma till?
Poängen är alltså att vi kan inte ha en situation där det är ett konstant tryck från politikens sida att till varje pris, våra barns pris, för svenskade invandrares pris, till svenskarnas pris, hela tiden använda det som ett argument för att invandrare som inte lyckas integrera sig ska på bekostnad av dem blandas ut. Och den striden, om man är redo att ta den striden och vinna den och visa att man är på det, då kan man vinna lite väljare från Sverigedemokraterna. Men det handlar ju inte bara om ren etnicitet. Jag menar, alla kan ju se på mig att jag är inte etnisk svensk. Det handlar ju också om en kultur. Nämligen att man adopterar det, om man har valt att adoptera den kulturen i det landet vi har kommit till. Eller om man väljer att leva parallellt där.
Ja, men kulturen är ju aldrig statisk. Den
men det spelar ingen roll. Att någon är, att någon,
nej, det blir det PM som
svarar. Den ändrar sig typ månad för månad. Va? Sen finns det vissa beständigheter och sen så finns det vissa stråk där politiken har skäl att stärka upp. Och den värderingstiden som Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson gör nu, nämligen att värna rättsstaten och det ska inte löna sig att syssla med brott, den är superviktig och den gäller ju alla oberoende var du kommer ifrån. Och den här strävsamhetskulturen, jag ser den verkligen hos de som har invandrat hit. Så det finns ingenting som säger att du kommer från Iran eller något annat land i Mellanöstern, att du inte delar de
värderingarna. Okej, vi har alla samma kultur.
Det säger jag inte. Som kan bygga ett starkt moderat parti.
Nej, men...
Ja, och så kan det låta när utlänningar diskuterar svensk kultur. En intressant replik som jag såg på det här var att du har Hanif Bali som är då iranier. Han representerar då den sidan som ska försvara svenskheten på något sätt. Och sen har du en etnisk svensk på andra sidan från Timrå som ska dekonstruera svenskheten kanske. Och problematisera den, jag vet inte. Men ja, vad tyckte ni om det här? Låter det bekant? Har ni hört det här förr?
Jo, det är ett klassiskt knep att man liksom diggar vilka som får komma till tals och får en debatt utifrån det.
Alltså, jo, själva debatten är ju en som totalt vill nedmontera vad jag att vara svensk och så en liten trädgårdstomte som bara liksom bara vill göra lite. Eller halvvägs.
Ja, alltså jag fattar inte varifrån kommer PM Nilsson ideologiskt. Han är från Timbro och typ, ska han stå för så här öppna gränser Moderaterna då, eller?
Alltså är inte det typ som ETC, Timbro? Alltså...
Nej, det är en tankesmedja. Men
jag menar, är det inte samma...
Nyliberalt orienterad. Jag vet inte om de skriver så mycket nyheter och sådär. De gör väl mer rapporter och liksom...
Jag vet de kommer inte från vänster.
Nej, det är liksom, men det är ju en liberal. Väldigt liberal. Extremliberal liksom. Det är ju såhär ren liberalism. Alla individer och de ska ha minimalt med skatt och sådär.
Mm. Det som slog mig var att alltså, den här debatten hörde jag när jag började med politik för 10 år sedan. Det låter exakt likadant idag, men det är att det är 1000 gånger värre i Sverige. Och jag tycker att den här kulturfrågan har yttrat sig, eller visat sig, alltså konsekvenserna av att byta ut svenskar och att vi har fått en ny våldsam antisvensk kultur har ju visat sina konsekvenser. Och att man än idag kan stå i studien och påstå att svenskheten på något sätt kan komma från någonting annat än svenskar. Ni förstår vad jag menar. Alltså, Hanif Bali, han är ju ett intresse av att svenskar är majoritet i Sverige. Och han kan smälta in som kanske 1% av alla skötsamma invandrare som deltar i svenskheten och betalar skatt och allt sånt där. Och han vill ju inte att det ska bli värre, för det belyser ju som problemet med invandringen. Och att då försvinner ju svenskheten. Så han förstår att vi behöver en majoritet med svenskar. Men det de inte tar på, det är ju vars kommer svenskheten ifrån? Vars kommer den svenska kulturen som de här invandrarna ska integrera i, assimilera sig till? Den kommer ju bara från svenskar. Det är bara svenskar som kan skapa den kulturen.
Ja, fast Bali verkar ju komma från, eller företräder ju en rent kulturnationalistisk position där. För det är ju så här kulturnationalism mot typ så här total liberalism eller något. Alltså PM Nilsson där menar ju typ att ja, det viktiga är att folk liksom följer lagar och liksom kommer hit så ska alla vara välkomna, verkar som. Medan Hanif Bali liksom lite bredda perspektivet till ja, fast det är ändå bra om vi har typ samma värderingar och vill leva i samma typ av samhälle, så att man har samma kultur och integreras in i den svenska kulturen då. Och då blir ju kulturen någonting som är lite så här magiskt och öppet för alla. Det är ju som SD
står också.
Så inte ens om de hade tagit dit en sverigedemokrat hade de ju fått en mycket annorlunda diskussion. Och det blundar ju helt för vart svenskheten kommer ifrån, som du säger. Det kommer från folket.
Jo.
Och PM Nilsson har ju någon poäng där att den svenska kulturen har ju förändrats. Vi hade en helt annan syn på det här med pride och sexuella avvikelser och sånt. Bara några decennier bakåt.
Jo, så. Och det är ju utan att lägga några värderingar i det så har det ju faktiskt förändrats.
Mm.
Det kanske är värre, men det har i alla fall förändrats. Det är ju en levande grej.
Jo, men vi som liksom etno-ras-nationella, vi säger ju inte att kultur är oviktigt eller att kultur så här per automatik är statiskt. Alltså, även om man har ett homogent folk så kommer ju kulturen utvecklas.
Mm.
Men det är ju inom vissa gränser och i en viss riktning om man får ha liksom ett folk i ett land, så blir det mer harmoniskt och bra liksom.
Jo, man kan säga det lite som att om vi fortsätter vara homogena och lever bland vårt eget folk, så känner vi i alla fall igen kulturen. Även fast den förändras så är det någonting som vi har varit med om, någonting som vi kan identifiera oss med. Medan som vi bjuder in 3 miljoner främlingar från andra sidan världen, då känns det helt enkelt främmande och kanske till och med farligt eller någonting. Så det är det som är så påtagligt i Sverige, i de så kallade icke, eller vad ska man säga, no-go-zonerna, icke-go-zonerna i Sverige. De är jättefarliga. Där bor det väldigt få svenskar. De har anammat en annan kultur. Och det finns ju till och med gator nu i Malmö, jag tror det var Malmö, där de har tagit bort det svenska namnet på gatan, jag tänker. De kallar den bara för något arabnamn. Så det är ju konsekvensen av att byta ut svenskarna helt. För då finns det inte... Kulturskaparna har försvunnit. De svenska kulturskaparna. Och nu har du utländska kulturskapare.
Jo, och när man liksom blandar och kaosar till det tillräckligt mycket, då blir ju alla alienerade och känner sig utanför, för att de flesta människorna runt omkring en i många sammanhang är inte som en själva, har inte samma värderingar, samma intresse, samma historia, bakgrund. Man bryr sig liksom inte om varandra längre. Och då får man ju mer ett så här liberalt skitsamhälle också, som den andra debattören vill ha där.
Mm. Jo, precis. Har vi några andra kommentarer? Tobias, var du nöjd? Tyckte du det var en bra debatt?
Jag är nöjd. Okay. Jag har inget speciellt att tillföra till det där faktiskt. Jag tycker ni har tagit upp det viktiga.
Mm. Det skulle vara intressant att fråga den här PM Nilsson om man tror att han, i hans huvud så går ju kulturen som så att säga bara framåt, antar jag.
Mm.
Där skulle jag kunna gå tillbaka till 60-70-talet som det var när han var liten. Skulle vara positivt.
Jo, men samtidigt så finns det ju ingen tidsmaskin. Så att man måste ju gå framåt. Tänker jag. Och då är, framåt, det betyder ju, alltså, ska du ha svensk kultur så måste du ta bort alla icke-svenskar. Ska du ha en nordisk kultur, ska du ha en europeisk kultur, så måste du gå framåt på det sättet. Men för han så är det som att så länge alla kommer överens så spelar det ingen roll vilken kultur vi har.
Mm.
Ja, eller så är han så här lite naivt, typ att den nuvarande kulturen är oproblematisk och bäst, typ.
Jo, men det är fan svårt.
Fisk som inte ser att han sitter i en fiskskål, liksom.
Jo, men det är svårt att debattera det. Speciellt nu när vi hade en typ massskjutning bara för, vad var det, igår? Eller i förrgår? Återigen. Så, ja.
Jo, men det skulle de säga mer är liksom ett socialt problem eller ett lag- och ordningproblem. Typ så här kultur- och värderingsgrejer, det är ju att man ska älska homosexualitet överallt. Annat typ.
Men det är ju bara två problem. Skjutningar och LGBT. Yes. Nej, men precis. Vi får se vart den här debatten är om 10 år. Kanske Hanif Bali står kvar där och pratar om svenskheten. Förhoppningsvis så har vi tagit en annan väg vid det laget. Vi kan gå vidare till nästa rubrik som har varit en stor grej på X i veckan. Det är ju historien om Meja. Hon blev helt enkelt inte våldtagen nog länge. Så att hennes våldtäktsman Mohammed slipper utvisning. Och grejen var att det här är ett år sedan det hände. Det var Meja Åberg. Hon var då 16 år när det hände. Men det uppmärksammades av Fria Tider. Jag tror att det var de som breakade. De bröt det. med den här detaljen att i rättegången så hade det då diskuterats att det var inte nog hänsynslöst och att det inte hade pågått länge nog för en utvisning. Och när de uppmärksammade det så fick de bland annat Elon Musk att reagera. De tyckte det var sinnessjukt att det här pågår. Grejen är den att jag är ju ganska less på att läsa om våldtäkter. Alltså det här gäller Skellefteå då. Bara för någon vecka sedan så var det en 60-årig tant som blev våldtagen i ett dike i Skellefteå. Och vi vet också att Skellefteå har varit väldigt välkomnande när det gäller flyktingar. Och de har ju bjudit in tusentals med arbetare då i Northvolt-prylen. Att det skulle vara så mycket utlänningar som möjligt som ska jobba på Northvolt. Och nu existerar inte Northvolt längre, så att det enda de kan göra om dagarna är omkring att våldta folk. Så att så är det med det. Men det är ju någonting speciellt med det här när det handlar om det finstilta. Nu påstår ju faktiskt Moderaterna att det är det här de ska fixa i lagen. Det här med att det var inte tillräckligt hänsynslöst för en utvisning. Att man ska kunna utvisa för såna här våldsamma brott. Har ni haft koll på det här i veckan?
Alltså jag har hört namnet och sett rubriken. Jag har inte läst någonting förrän nu när jag klickar upp artikeln från radioartikeln på Nordfront här. Och jag säger väl som det att det är rätt så här. Alltså man har läst så mycket sånt här så man vill slippa typ.
Mm. Har du någon tanke, Tobias?
Ja, alltså det där som Kristersson sa, det var ju att om det var, vad var det, om det fanns fängelse i straffskalan så skulle det vara utvisning.
Alla brott som ger mer än böter kommer att leda till utvisning.
Medan man hoppade över och säger det här att det även krävs att det ska vara, vad var det, att det fanns mer anledning att skicka ut någon än att låta dem stanna kvar.
Det är skälen som talar för utvisning är starkare än skälen som talar emot.
Ja, och det hoppade de bara över och säga att det fanns till rekvisit som var tvunget att vara uppfylld. Liksom. Så att det var ju väldigt fult det där.
Och det är ju tydligen en EU-pryl som gäller flyktingar. Det är i princip omöjligt att utvisa flyktingar på den här grunden. Och han är då en flykting från Eritrea.
Ja, och de anses ju vara i krig, är inte det? Så de får väl automatiskt asyl när de kommer.
Vad är det för jävla krig där?
De krigar ju fortfarande i Sverige, de där jävlarna. Ja, det där järva slagsmålet.
Regeringstrogna och regeringskritiska eritreanerna som krigar.
Det var väl eritreaner och syrier som hade automatisk asylskäl förut. Nu är det väl bara eritreaner kanske som har det, jag vet inte.
Ja. Nej, men det är kul att han kom.
Det är jävligt läbbigt sånt där. Som ni säger, det är så mycket sånt här skit och man blir så deprimerad när det blir för mycket sånt man ser om. Det är jobbigt.
Men det är provocerande. Varje sån här, det här fall är ju en förolämpning framförallt mot offret och deras familj men också mot liksom svenska folket i stort.
Är det någon som vet hur allvarligt det var? Var det liksom en våldtäkt eller var det...
Det var en våldtäkt men hon lyckades ju fly så att hon måste ju, eller hon avbröt den om man säger så.
Ja.
Men därför det inte varade länge nog.
För i princip så är det ju att även om det är något att de med handen är innanför kläderna och sånt så räknas ju det också som våldtäkt. Så det är svårt att veta vad som är vad då. Men oavsett vad, alltså han skulle inte vara här ens. Så att... Och en utlänning som rör en svensk kvinna är ju oförlåtligt oavsett hur de gör det.
Och det här är någon 16-årig liksom skolflicka som gick i en sån här gångtunnel till bussen och sånt. Och det är väl något som många är oroliga för nu för tiden säkert.
Ja.
Och
det här var ju inte mitt i natten. Det var ju inte ute på fyllan och villan eller någonting heller. Utan hon var på väg hem från jobbet. Och det, om jag fattar det rätt så var det vid 6-tiden eller någonting. Så att... på morgonen då. Så att det var väl antagligen rätt folktomt.
Och sen behövde de se han i skolan och på stan och på jobbet och sådär. Så han har ju bara lallat runt och fortsatt att förpesta.
Ja, just det. Och det var ju just det de inte skulle behöva göra då enligt Kristersson.
Jo.
Inte behöva gå på sin våldtäktsman liksom.
Jo, och det är ju i efterhand. Alltså det här håller ju han på med nu.
Ja,
och efterkonstruera på något sätt att de ska ta tag i det här. Och tydligen så har de ju haft en omröstning. Så 9 EU-länder vill se över konventionen som stoppar utvisning av kriminella. Sverige är alltså inte en av dem. Vi röstade nej i det initiativet. Det var ett danskt italienskt initiativ. För att de skulle då kunna utvisa brottslingar som är flyktingar.
Ja, det var ju inklusive länder som var det? Italien, Danmark.
Jo, precis.
Och andra. Så det är liksom inte bara de länderna som... brukar pekas ut som dåliga utav EU. Alltså Ungern. Och
nej, precis. De som är kritiska. Främlingsfientliga.
Kristersson skulle ta sånt himla krafttag mot det här. Men de är emot den förändringen.
Mm. Jo, och det är ju bara opportunism. För det här var ju i maj de röstade emot. Och nu när det blir såna jävla rubriker angående det här. Så ska man då ut och vara populist. Och ha idéer om det här.
Men kan de inte ändra sig i den frågan nu då? Alltså typ att Sverige också stödjer det här förslaget som Italien och de hade?
Jag vet faktiskt inte hur det är.
Eller är det för sent? Liksom?
Det kan nog vara för sent.
Politiker borde ju förbjudas att säga så, som okonkreta saker. Ändå det skulle behöva få uttala sig om vad de faktiskt har gjort. Alltså,
vad de ska göra, precis.
Det är bara som snicksnack allting. Vi ska göra det och det och folk ska inte behöva inget händer.
Nej, vad heter det? Trump är ett bra exempel på det. Där man verkligen måste titta på vad han gör och inte vad han säger. Han pratar ganska mycket. Men de har legat på hårt Moderaterna nu den senaste tiden med valfläsk. Så vi får se om det blir någonting angående utvisning av våldtäktsmän. För att då blir det en jävla massa utvisningar kan jag tala om för. Men det är ju givetvis så, när det gäller sånt här så måste de ju bort från samhället så fort som möjligt. De kan ju inte, alltså det finns ju de som alltså begår mindre brott som faktiskt blir arresterade och hålls i arresten. Men de som är ute. Jo, det var någon kommentar där angående att om man är en fara mot samhället, om man anses vara en fara mot samhället och att i hovrätten så hade de då ansett att han inte var det.
Ja, alltså det är ju lustigt hur fan de formuleras och hur man liksom känner och tänker när man skriver så här. Det är ju ett utdrag i Fria Tider. Alltså våldtäkt är alltså i många fall att betraktas som ett sådant synnerligen grovt brott som kan medföra att en flykting utvisas. Men det ska göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Med hänsyn till den aktuella gärningens karaktär och varaktighet finner hovrätten att brottet visserligen är allvarligt, men att det inte varit fråga om ett sådant synnerligen grovt brott som kan föranleda ett beslut om utvisning av Yazid Mohammed. Mm. Utvisningsyrkandet ska därför avslås. Så det, alltså de verkligen så här underdriver ju det som har hänt och den här flickans sidan.
Precis, så det var varaktighet där som de hade plockat upp.
Men även karaktär och att det inte är synnerligen grovt.
Nej, precis.
Och det är ju jävligt tänkande för offret förstås. Och det här är i feminist-Sverige som annars liksom säger att nej och så vidare, me too och allt sånt. Men när det kommer en liten afrikan här, ja då ska man vara jävligt förstående och tycka att det inte är så allvarligt att rycka på axlarna.
Så om du lyckas avbryta en negar från att våldta dig så är det större risk att han får stanna i landet.
Jo. Ja, det är också så här, det är inte hans liksom förtjänst att varaktigheten blev kort liksom. Man borde ju döma utifrån uppsåt och för det är ju det som säger något om hans karaktär och hans farlighet för samhället och andra kvinnor liksom. Bara att han vill våldta ska ju räcka. Det hade ju fan räckt att utvisa dem om de hade sagt att de vill göra det.
Jo, det räckte man bara såg han.
Ja, okulärbesikt.
I en annan värld, precis. Jo, så han döms till 3 års fängelse och 150 000 i böter kan betala. Var ska han få de pengarna? Var ska de pengarna komma ifrån? Är det från Northvolt? Eller
det blir brottsoffermyndigheten som får stå för den notan först.
Precis. Så det är någonting som jag brukar kalla för rape money. Där svenska kvinnor blir våldtagna. Utlänningarna blir dömda. Sen är det vi skattebetalare som betalar våldtäktsoffret för att det blivit våldtagna.
Och så blir vi inte ens av med våldtäktsmannen på köpet.
Nej, så det är en lose-lose-lose situation som man brukar säga.
Ja, väldigt vacker cirka.
Jo, och den har pågått nu väldigt länge utan att någon bara har gjort den kopplingen. Alltså jag gjorde den här kopplingen på Nordic Frontier för 8 år sedan. Så försökte vi göra ett skämt av det här, men det är bara fortsatt. Det är helt fantastiskt.
Jo, alltså det är inte så att politikerna heller egentligen hade så här förlorat något på det. Visst, man hade blivit av med lite rasfrämlingar, men det hade ju inte liksom förändrat demografin i grunden. Och liksom, alla hade tackat dem. Alltså vad är nyttan i att liksom behålla de här jävlarna och pissa så öppet på svenskarna?
Mm. Jo, men det är lite så här att om vi har typ dödsstraff för det där brottet så blir man av med brotts... Ja, den misstänkte, den dömda, våldtäktsmannen. Och du slipper betala de här 250 000.
Ja, och inga fängelsekostnader.
Nej, alltså det sparar så jävla mycket pengar.
Inga problem med ett land som inte vill ta emot honom heller.
Nej, och han kommer inte att våldta när han kommer ut om 3 år och avtjänar i fjärdedelar.
En kula bara.
Bra. Ja, billigt. Så det är ju våran kanske lösning på ett sånt här problem. I alla fall.
Jo, alltså alla länder som inte gör så är ju på något sätt sjuka och dysfunktionella. Alltså att man låter så här främlingar från andra sidan jorden komma in, våldta landets kvinnor och sen bara rycka på axlarna åt det liksom.
Jo.
Helt såklart.
Men jag uppmanar faktiskt någon som är kvick att räkna ihop alla pengar som vi har betalt i böter för våldtäkter. Den, jag vet inte, 20 år tillbaka. Dra alla domar. Se hur många miljarder det har blivit. Genom
du menar totala kostnaderna?
Ja, alltså, bara i böter.
Ja, bara böter.
Bara böterna. Mm. Alltså, det är hundratusentals kronor varje gång.
Typ, nästan. Det är väl skadestånd som är det större beloppet här.
Men, ja, men det är skadestånd jag menar, ja. Så att där har ni någonting. Nära spartips, svenska skattebetalare. Men vi går vidare till bättre nyheter. Det är så här att Volodymyr Zelensky har varit på besök i Sverige. Han har varit och hängt med Kristersson. De har diskuterat en eventuell framtid där Sverige vill sälja uppemot 150 JAS Gripen till Zelensky. Och samtidigt så läste jag att, jag tror vi har diskuterat det i raden också, att vi har alltså skänkt över 100 miljarder svenska kronor till Ukraina.
Men vänta. Vad menar de med att sälja till Zelensky? Har de pengar än så?
Ja, det poängen jag vill göra är att vi har alltså gett dem över 100 miljarder svenska kronor. Och nu ska vi sälja JAS Gripen till Ukraina. Var är vinsten? Kommer den längre fram? Jag vet inte.
Det kanske är som med EU, att det kommer tillbaka typ någon miljard eller nästa avgift.
Alltså, det flyttas ju runt pengar på olika sätt och olika människor tjänar och förlorar på det. Typ, alltså svenska skattebetalare förlorar ju. Folk som äger aktier i Saab tjänar på det.
Jo, men det är så här, Ukraina har ju inga pengar. De har ju bara pengar som alla andra öser över dem. Precis.
Och, precis, men alltså, vad kostar 150 JAS Gripen? Är det någon som liksom det är ju mycket. Har ett hum om vad kostar ett?
Nej, det är typ 50 miljoner.
Ja, det är säkert något sånt.
Jag tror det är fruktansvärt dyr.
Ja, det är jätte.
Jag ska kolla snabbt.
Jag frågar Grock, se om man vet. 85 miljoner.
Jag får 85 miljoner. Jag räknade på 50 miljoner.
Mm.
Och jag tror jag fick det till att det blir 7,5 miljarder. Kan det stämma?
Alltså det...
Jo.
85 miljoner dollar. Kan det stämma? Det låter ju helt sinnessjukt.
Var det så?
900 miljoner svenska kronor.
50 miljoner kronor.
Jo, alltså jag tänkte euro. Jag glömde bara säga.
Så det är 900 miljoner?
900 miljoner svenska kronor.
Det är nästan en miljard. Det är 150 miljarder alltså.
Jag sökte på den här modell E som de pratar om.
Men det är det här också som gör att man så här undrar hur fan går det här kriget ihop. Liksom. Alltså alla inblandade måste ju ha haft hur jävla mycket pengar över som helst.
Ja.
Alltså lika så här missiler och sånt som Ryssland skjuter och allt luftvärn som Ukraina använder, det är inte billiga saker.
Hade Sverige gett 100 miljarder sammanlagt under hela kriget alltså?
Det är 100 plan.
Och då är det pengar, bis, alltså vapen, annat material, allt inräknat?
Jag vet faktiskt inte. Men de skrev att det är över 100 miljarder som vi har donerat än så länge.
Och den här affären ska alltså vara värd ännu mer än det?
Mm.
Hornet F-22 kostar mellan 138 miljoner och 196 miljoner. Så
dollar?
85 miljoner dollar stämmer säkert för JAS Gripen.
JAS är billigt alltså jämfört med...
Mm. Mm.
Jo, det är ju det Sverige försöker sälja lite med.
Jag hade ju tänkt köpa en sån där. Vad fan är jag råd med det?
Och jobba lite till.
Jo.
Lägga på några extra
ett lån,
timme kanske. Varje dag kanske.
Visst, lån. Ja, nej, alltså det låter ju... Nu känns den här affären... Alltså det känns ju löjligt att de ens påstår det här. Jag läste också att det finns bara ett fåtal tillgängliga idag. Så att det här är ju...
Precis, hur många har Sverige ens?
Alltså det var typ 3-4 stycken de pratade om som de kunde sälja. Och han pratar om en affär som ska sträcka sig 10-15 år in i framtiden. Men vad fan...
Det hända.
Inte fan kommer Zelensky att sitta kvar så länge.
Nej.
Ingenting av det här kommer att vara kvar.
Ett avtal gäller ju, men liksom Ukraina kommer väl gå i konkurs 10 gånger innan dess. Så...
Ja.
Om landet ens finns kvar på samma sätt som du förmodligen gör. Den liksom, ja. Det är ju inte ett vanligt... Jag vet inte. Ett vanligt företag skulle ju inte vilja göra affärer med en kund som har en så osäker framtid i alla fall.
Nej.
Men han säger också i den här presskonferensen som de hade att det är Ryssland som ska betala för det.
Ja. Där
och det låter ju också som fantasi.
Ja, de har ju så här konfiskerat ryska tillgångar som fanns på europeiska banker och sånt. Och det är mycket så här käbbel om att ja, men ska vi ta det och köpa vapen till Ukraina eller vad ska vi göra med det? Typ.
Har de inte redan gjort det?
Jo, de har ju pratat om det så många gånger så det är konstigt om det inte har hänt redan.
Ja.
Men det är, ja, jag vet inte.
Ja, de kanske har 100 miljarder. Nej, får vi se.
Jo, men det är ju klart att man kan pumpa in sådana pengar i Ukraina. Men det är ju nytt läge nu ändå med att USA också vill sälja vapen och inte bara skänka grejer. Så det är ju Europa och EU som får mata in pengar där.
Han vill ju inte bli av med några robotar, hörde jag. Trump.
Nej. Tomahawk-missilerna som... Zelensky hade gnuggat händerna över en hel vecka inför mötet typ.
Skulle de till Israel eller?
Nej, de behövde dem själva sa de bara. Ah. Men visst, det kan ju vara att det är till Israel de ska, men han sa att de behövde dem i USA.
Yeah.
Det är mycket...
ju logiskt egentligen.
Ja, för de hetsar ju mycket mot Kina också USA, men sen är det ju också lite så här förhandlingstaktik mot Ryssland säkert att man vet inte riktigt vem som är rädd för vem eller så, men Ryssland var ju väldigt arg över det där och menade ju att vi kan inte veta om det är kärnstridsspetsar i sådana här missiler eller inte, så det blir jäkligt riskabelt då, om Ukraina börjar skjuta sådana och då, och de där systemen går inte riktigt att använda typ utan liksom västerländsk personal, så det skulle bli typ mer att liksom militärpersonal och satelliter och sånt från väst skulle behöva vara behjälpliga där, och ja, då det blir också liksom en eskalering, så det är ju känsligt och har ju tassat fram och tillbaka kring allt sånt där, och Trump verkar ju ha gått från att alltså han har ju pendlat fram och tillbaka hur mycket som helst. Andreas Ljung hatar ju honom och just det här med Ukraina och Ryssland har ju svängt mycket kring i år. Trump först hade han ju möte med Putin och då verkar det som att han skulle överge Ukraina, men sen har han svängt och haft ett delat möte med Zelensky, men sen blev det inga sådana här missiler och han verkar vilja ha ett möte med Putin igen och sådär. Och sen blev det mötet uppskjutet och sådär, så det är ju jäkla utdraget och veligt.
Jo, allas vän är ingen vän, brukar man säga.
Jag läser nu att Sveriges flygvapen har 96 flygplan. av just 39 Gripen.
Mm. Så det är som en... Lika många alltså. Ungefär.
Ja, 2/3.
Ja, just det. 150 var det. Ja, just det.
Mm. Så man skulle istället kunna förstå sitt eget flygvapen lite, men...
Mm.
Nej. Bättre att skänka till Ukraina kanske.
Ja. Precis. Nej, jag förstår inte hur vi ska tjäna på det där när vi ger bort pengar och resurser. Och
sen... Logiken är ju att våra politiker ser det som att vi är i krig med Ryssland, men vi vill inte stå för och vill inte bli attackerade, så vi bara matar in vapen och pengar i Ukraina så att de kan skada Ryssland åt oss.
Mm.
Och det finns
vanligt tankesätt i Finland just att varenda investerad som euro på ukrainska östfronten är en dra bort resurser från finsk-ryska gränsen. Vilket ju är fegt, som du sa.
Ja, det är fegt av våra länder, men sen finns det väl någon form av logik. Men ja, jag tycker ju inte att Sverige eller Finland liksom har något behov av att vara i krig med Ryssland överhuvudtaget.
Ja, klart det finns logik, men om är rätt så är det en annan sak.
Nej, det är logiskt ur systemets synvinkel eftersom de vill krossa Ryssland och regimen där.
Mm.
Ja, vi får se hur många plan de lyckas sälja. Kanske hur många vi lyckas producera överhuvudtaget. Om 10-15 år så kan vi återkomma. Men vi kan prata om AfD i Tyskland. Det är alltså Alternative für Deutschland. De går starkt framåt i den tyska opinionen och sopar banan med de andra partierna. I en mätning från Insa Bild får nu partiet hela 27% av väljarkårens röster, vilket gör det till landets största. AfD går i mätningen om kristdemokratiska CDU som stannar på 25%. Så gällande de två regeringspartierna CDU och SPD får de inte egen majoritet. Lyckas bara få 39% tillsammans. Så det ser bra ut för den här homosexuella framgångssagan AfD. Vad tror ni om det?
Ja,
ingenting.
Nej, det är väl inte helt nytt. Det har ju varit en pågående trend liksom. Den är ju som SD att det är lite ett så här paradigmskifte politiskt, men det är ändå så här inom systemets ramar. Det är fortfarande så här bögliberalism och folkutbyte, bara att man ska typ, ja, bromsa lite på invandringen.
Men var jag tal om ganska stor hets mot AfD för, kan det vara nu, några månader sedan, just om förbud och allt möjligt. Men har jag som försvunnit nu, eller är det någon som vet?
Jo, de ska klassas som högerextremt av säkerhetstjänsten, men de drog tillbaka det direkt. Men det är ju många också representanter som har dömts för motsvarigheten till hets mot folkgrupp. När de har typ debatterat och saker och ting kring massinvandringen och återvandring. Alltså man får knappt säga återvandring som politiker i Tyskland utan att åka dit. Så det är svårt att verka politiskt om din politik innebär att stoppa massinvandringen i Tyskland till exempel. Det här har alltså det bögliberalaste anti-immigrationspartiet som är i princip terrorister i andra politikers ögon, som Merz, som säger att han kommer aldrig att samarbeta med AfD. Det spelar ingen roll hur stora de blir. Så det, om ett riktigt ärligt alternativ kommer någonsin, då blir de helt enkelt terrorstämplade eller stämplade som brottslingar för att de vill förändra det nuvarande paradigmet. Det jag vet inte. Det är intressant. Jag ser inte AFD som särskilt extremt överhuvudtaget. Alltså jag är inte SD mera extremt.
Ja, det är ju som man skulle kunna klassa som extremt inom citationstecken, så är väl att det ganska skeptiskt inställda att hjälpa Ukraina.
Jo, precis. Alltså AFD är lite mer så här destabiliserande på det sättet att de är inte helt så här NATO-lojala i den frågan, medan SD liksom har underordnat sig liksom Moderaterna i allt vad gäller utrikespolitik och säkerhetspolitik. Och AFD är också lite så här mer berett att det skiljer väl lite mellan hur partiet och deras företrädare är i östra och västra Tyskland, och de har kanske lite högre i tak typ än SD. Men ja. Och sen är ju Tyskland dessutom har ju liksom sitt specialläge med att man är väldigt totalitärt mot nationella, så AFD har ju också hela tiden det hotet om förbud över sig.
Mm. Jo, det skulle ju vara i sann liberaldemokratisk anda att förbjuda ett parti som har 27% av rösten. Det skulle inte förvåna mig faktiskt. Men då är det alltså 27% av alla väljare tappar helt plötsligt ett parti att välja i valet. Det är ganska lustigt om de skulle förbjuda dem. Har det hänt tidigare något liknande? Jag tänker på det här FPÖ.
I Österrike,
jo. Jo, precis. De var ju väldigt populära. Och så bara, Mac.
Men FPÖ är väl styrande partiet i Österrike nu?
Ja, det tänker jag på något annat i så fall. Eller? Nej, jag vet inte.
Jo, jag tror så.
Jo,
kan det vara NPD?
Nej, inte NPD. Det känner jag till. Men Österrike hade ju en saga. Jag hörde den för länge sedan, så jag kommer inte ihåg detaljerna. Om att de blev valda i makten. Och att... Jag kommer inte ihåg det, Saxlind. Det har diskuterats i Radio Nordfront förut.
Vilket?
Att Österrike hade ett framgångsrikt anti-invandringsparti på typ 90-talet.
Jo, men det var väl
2000.
De finns väl kvar. Det var Jörg Haider och sådär.
Jo, precis så var det. Jo, men att de slog ner hårt som fan i alla fall när de hade framgångar.
Jo, det är ju samma med, vad var det, Vlamsbelang, när de blev framgångsrika blev de förbjudna.
Ja, Vlamsbelang måste vara det. Det var väl näst största parti när det förbjöds.
Mm.
Tror jag. Vlamsblock heter det väl på svenska.
Ja, eller de bytte väl namn från det ena till andra, tror jag, eller något sånt.
Jo, men det är det man räknar med när man är framgångsrik, helt enkelt. Motstånd.
Jag ser här att Die Heimat är klassat som anti-constitutional.
Mm.
Och får inte ta emot som finansiering. Och är väl föregångaren till... Nej, NPD var föregångaren.
Fortsättningen, ja. Precis, det är det nya.
Jo. Så att nästan förbjudet.
Jo, men det är lite så här, alltså partier och initiativ som försöker hitta nya vägar, fast det är samma människor. De har en ny taktik, nya namn, försöker nya tricks, och så blir det samma skit igen, för att liberala pissdemokratin vill inte ha dem. Och de har all makt. Så att de förbjuder det bara, eller så stryper de finansieringen, tar bort bankkonton, sätter folk i fängelse. Så att det är de som åker i fängelse, de som inte har bankkonton, det är de man ska rösta på, helt enkelt. Det är de som är det genuina motståndet.
Mm.
Så vi får se vad som händer med AFD då. i framtiden med 27%. Nästa rubrik är den här fadäsen, eller vad man ska kalla det, som utspelade sig på en någonting. Det står i alla fall på Nordfront att ungdomsvård för 16-åring som ledde allsång till SVT-låt. Så det är en 16-årig pojke som dömts till ungdomsvård för hets mot folkgrupp för att ha kränkt homosexuella och hållit allsång till Groteskos låt Bögarnas fel. Lärarna beskrev situationen som kaotisk. Så det var på en grundskola i Halland, och det var alltså företrädare för den kommunala HBTQP-verksamheten som då besökte skolans café. Det var någon Chad som dök upp, sprang in, och han var då självsäker, överlägsen och störande.
Men var han svensk då ens?
Ja, det är oklart, men jag hoppas fan det, för att folk håller på att samla in pengar i den snubben.
Finns ju risk att det, jag menar, de är så förtjusta i bögar.
Nej, precis. Jag tänker att de kan ju kaxa ganska bra, så jag tänker, det kanske är en babbe. Det vet man inte.
Nej.
Ja, men ska en sån sjung bögarnas fel?
Nej.
Känns lite olikt.
Så han sa saker som var nedsättande och förnedrande samt tog kontroll över storbildsskärmen för att spela upp Groteskos låt som är känd från gruppens program på SVT. Därefter fick han folk att sjunga med till bögarnas fel. Det hela var kaotiskt, säger lärarna. Jag fick uppfattning av att de andra hejade på honom och sjöng med till bögarnas fel. Han sa flera gånger bögjävlar och transpersoner klipper kuken av sig, berättade en i personalen. Pojken förnekade brott, sa att han ville skapa debatt och få svar på sina frågor. Han var av åsikten att Pride var något negativt då det fokuserade på att visa upp sig och få uppmärksamhet. Så man kan ju säga så här, när jag läste det först så tänkte jag, men vad fan, det där är ju en låt som du hittar på YouTube.
Ja.
Det är inte något fel på den där låten. Men när jag läste vad han hade gjort i sammanhang med låten, så kanske det är på gränsen till HMF. För bögar är ju en folkgrupp, don't you know. Så att om man ska spela med Sveriges regler så är han utvisad. Säger ni?
Han är körd antagligen, precis.
Ja.
16 var han, sa du?
Ja, 16 bast.
Och kan han straffas ur?
Alltså, det finns ju 16-åringar som skjuter folk nu för tiden.
Ja.
Och får typ
hänga. Men det här är ju allvarligare. Det här är ju mycket värre ju.
Ja, det här är ju fan. Det är ju rubriker och år av terapi för att han ska.
Gärna fängelsestraff också.
Ja.
Jag undrar, vad är det här kommunala HBTQP-plus, eller gruppen?
Mm.
Finns det som en armada av lesbian, kommunkärringar i varenda kommun? Som,
jo, det är väl
i och för sig typ alla kommunanställda, men finns det en skild som enhet som ska ut och sprida bögeri på skolor och sånt?
De har en egen vinge i kommunhuset där de sitter och planerar sina bögaktiviteter. Definitivt i varje kommun i Sverige. Och han gick för långt helt enkelt. Grabben kunde inte hålla sig.
Mm.
Men det var ändå lustigt alltså. Och nu, man får ju se vad som händer med honom efter det här. För all terapi och tortyr man ska gå igenom nu. Men han har kanske.
Det blir som i vad heter den?
One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ja, precis. jag tänkte, vad heter den där när han tvingas ha ögonen öppna och titta?
Clockwork Orange.
Ja, Clockwork Orange. Han kommer utsättas för något sånt och så. Sen kommer han vara tvärtom, helt tvärtom.
Ja, precis.
Gay-förespråkare.
Det blir nog ett lyckligt slut. Mm. Till slut. Så, vi kan ta den här innan musikpausen. Vi har gömde undan död judetant för att fortsätta få tyska förintelsepengar. Och här har vi ju flera problematiska grejer att diskutera. Men det är alltså ett par i Israel som har gripits misstänkta för bedrägeri. Detta efter att de har begravt kvinnans mamma på deras egen bakgård, eller på hennes egen bakgård, för att fortsätta få hennes förintelsepengar från Tyskland. Och då är det så här att folk kanske inte vet.
Snåla.
Ja, men folk kanske inte vet det, men det finns fortfarande överlevare av förintelsen som får pengar av Tyskland.
Hon var 90-någonting, va?
Ja, 93-årig.
Mm.
Och de får pengar för att existera, helt enkelt.
Alltså, det jag blev chockad över, det var hur mycket det är. 50 000 i månaden.
Ja.
Verkar det som. Var det inte det det stod?
Precis. Upp till 50, eller kring 50 000 står det. Men
tänk dig alla som har fått fått betalt så mycket.
Ja. Det är alltså, jag kollade upp det här för några år sedan. Nej, jag hade ju min tvivel på förintelse för några år sedan. Jag hade, tyvärr.
Men, inte längre då?
Nej, precis. Nej. Jag har ju sett ljuset nu. Men när jag tvivlade på förintelse så kollade jag upp det här. Och det är alltså 6,5 miljoner judar som totalt har fått de här förintelsepengarna.
Lika många som dog då?
Exakt. Ja. Det är det som jag var ju lite tveksam med. Alltså,
och de var 16 miljoner, var det inte det?
Ja, precis.
Totalt
globalt så är det det.
Som nu ungefär.
Mm.
Så då var det 6 miljoner som dog och 6 miljoner som var där men klarade sig.
Ja.
Wow.
Och de lever ju för evigt också. Det är det som är så intressant. Och nu
det,
pratar
det är ju 12, då är det bara 4 miljoner kvar. Vart var de?
Vi ska inte fråga sådana frågor.
Nej, men jag var intresserad.
Det är farligt.
Vad var det? Fråga lagstiftarna vart de är.
Vi har en jävla massa rättegångar.
Fråga inte oss, vi får inte säga.
Var det en var så var det på rätt plats vid rätt tillfälle.
Ja. Och alla får betalt, alla är nöjda. Så att tappar man då 50 lax i månaden så kan man ju bli lite lack. Det var väl det man blev när de grävde ner kärringen och tog checken varje månad ett tag.
Ja, men det
blev påkomna.
Det slog livet av så stor också.
Jo, exakt. Det var helt sjukt. Jag vet inte om man var, vad heter det?
Var det för att pengarna slutade komma?
Eller? Jo, precis.
Det, men, det stoppar ju henne i en glasfrys först. Tänkte ut vad det skulle göra.
Ja, det var en del problematiska detaljer i den här historien. Ja,
men det värsta är ju det här liksom späder på antisemitism, att judar är giriga och gör allt för att få pengar.
Ja, det vill man ju inte. Det vill man inte. Nej.
Man vill ju hästa.
Då är det ju inte.
Det är oansvarigt av de här israelerna att bete sig på det här viset. Faktiskt.
Ja, jag tycker att Tyskland ska fortsätta betala ut förintelse. Trots att hon är död så kan de ju ändå betala ut det. Någon annan kan ju få.
Ja, de behöver ju pengar.
Det går säkert i arv, det här traumat från.
Jo, men alla som inte är döda är överlevare.
Ja.
Men det är bara judar som ska pengar.
Mm. Jo, för de har inga pengar. De måste ju få mera pengar. Så det är i alla fall en utredning där. 64-åriga dottern. Och mannen tog livet av sig i polisförvar.
Sån tragedi hela
tiden. Jo, så han överlevde inte. Mm.
Nej.
Men det gjorde vi. Vi ska gå in på en musikpaus här. Ikväll så ska vi spela ABBA igen. Vi har ABBA med
Chiquita.
Mm. Är det så?
Ja.
Ja. Vi lyssnar på lite svensk klassisk pop och så kommer vi tillbaka på några minuter.
Nordiskradio.se.
Och vi är tillbaka efter den där mysiga svenska musikpausen. Och vi är nu överlevare av musikpausen också. Perfekt, 50 lax. Ni lyssnar på Radio Nordfront på nordfront.se. Och vi ska nu prata om det allvarligaste som har hänt i veckan. En debatt som har orsakat svallvågor på internet. Folk är upprörda. Vi måste reda ut det här. Än en gång så har splittringen i den nationella rörelsen visat sig. Det är alltså nationalistdrama som vi ska diskutera. Skulle du kunna dra typ detaljerna kring det här brottet, det som har hänt och så, angående aktivklubbarnas äventyr i vars det nu var? Dagslind.
Ja, jag har läst förundersökningen. Det är 4 personer som pekas ut som kopplade till aktivklubb, och det var väl 3 misshandlar. Vad deras version av vad som hände är framkommer ju inte riktigt i förundersökningen. De förnekar väl brott och säger ingen kommentar på frågor om vad som har hänt och vad de har gjort och så. Det förundersökningen i övrigt visar är väl att de verkar ha träffats på krogen och sen gick de ut, hamnade i bråk med någon främling som påstod att de frågade efter en cigg, och eller de frågade efter tändare tror jag, och när han inte hade det så fick han en smäll med ett paraply. Sen ramlade han väl omkull och blev sparkad på, och de jagade bort hans kompis. Där blev det väl misshandel och olaga hot enligt åtalet. Sen sprang de väl vidare eller gick vidare, och då blev det en till misshandel där offret var någon främling som sa att han inte ens kommer ihåg riktigt vad som hände, för att han fick så mycket stryk och det var väl rätt mycket tänder utslagna i munnen i alla fall. Vad jag förstod det som. Sen var det en incident på tunnelbanan. Då tror jag att en person kanske hade försvunnit ur sällskapet, och sen var det väl 3 personer kvar då, och då var det någon latte som satte sig bredvid dem på tunnelbanan och påstår att de sparkade på benet och sen höll fast honom och spöade på honom och sådär. Och där fanns det någon kamera också på tunnelbanan som visade vad som hände, och vid de andra incidenterna var det väl vittnen och sånt också, i alla fall den ena. Så det är väl typ så det såg ut i förundersökningen, och det är väl så media har rapporterat och sådär, och ja, jag vet inte. Min tagning från början var väl att det här inte liksom är mitt problem och inte värt att kommentera. Det är liksom inget som jag har förespråkat, men jag gillar inte heller att hålla på att ta avstånd.
Nej.
Folk gör ju på olika sätt bara. Alla kanske inte tycker det sättet vi väljer är det bästa. Men det behöver inte vara fel för det.
Nej, sen är frågan, är det här liksom en politisk strategi som ska diskuteras och kritiseras, eller är det bara liksom lite slumpmässigt beteende från vissa personer som kanske är med i den gruppen?
Ja.
Men ja. Det blev i alla fall massa offentliga utspel om det, och det är väl kanske de som kan vara intressant att diskutera och analysera också.
Jo, en intressant detalj är ju att än en gång så tappar de pixelmaskinen på medströmsmedia och hänger ut alla i princip direkt.
Ja, de missade att pixla.
Jo, ja, precis. De glömde bort.
Tänka sig, ja.
Så det känner jag kanske är det bäst irriterande elementet i det hela. Jag ska inte kommentera det här faktiskt. Jag lämnar det öppet. Jag ska varken kritisera eller hylla det. För att man kan inte tala fritt i det här landet. Det går inte. Då får du konsekvenser. Tydligen så kan man inte spöa på främlingar heller. Speciellt när man åker fast.
Nej.
Nej, men det som hände bland nationella sen då, om man ska summera, är väl att Dan Eriksson skrev en artikel, tror jag var i tisdags. Och efter det var det väl flera från DFS-sfären som kommenterade och liksom kritiserade det hela, kan man väl säga.
Mm.
Även Christian Petersson då skrev ju en artikel där han gick rätt så långt och sa att aktivklubb började se ut som ett förortsgäng och så.
Men varför känner de sig så tvungna att markera mot det här?
Ja, jag tycker att det är lite onödigt. Men samtidigt så har de ju DFS lånat ut sina lokaler till aktivklubb nyligen. Så de känner väl att de förknippas. Men jag tycker lite att det blir typ lite politikeraktigt att man säger att man vill att de ska välja väg och sådär och försöka uppmana dem att ta avstånd och inte bete sig på det här viset. För det kan man ju liksom, de har ju uppenbarligen kontaktuppgifter och kan ju prata direkt med dem i aktivklubb. Då vet man ju vad de tycker och så kanske. Och, ja.
Men
den här artikeln behövs ju inte. Liksom.
Med all skit som händer alltså i vårt land, med allt som vårt folk råkar ut för, att några liksom går lite för långt någon gång ibland. Det är väl det som är förundrande är att det inte är fler som gör det. Och att liksom ha den här nivån på liksom att fördöma det här, det känns lite överdrivet. Liksom.
Ja, det är inte det tråkigaste som har hänt i Sverige. Sen är det ju liksom inget som man förespråkar. För
nej, men det gör inte jag heller. Men ändå, att lägga massa liksom bläck eller vad man nu gör. Massa knapptryck för att liksom göra det här till en stor grej. Varför måste man göra det? Ja,
jag skulle också vilja göra en Putin här och liksom blicka lite bakåt. Vi har varit med i en liknande situation kan man säga. Inte lika långt bakåt i tid som Putin gick när han blev intervjuad av Tucker där, men om vi går till 2013 och Kärrtorp, då blev jag häktad efter, eller anhållen efter kravallen där och satt inlåst i 2-3 dagar. Och sen när man kommer ut då så här fick man läsa hur typ svenskarnas parti och folk från deras ledning skrev artiklar på Realisten som deras tidning hette. Och tog jättemycket avstånd och idiotförklarade oss och sådär. Och det var ju liksom inte något man uppskattade och det var inte riktigt något man behövde höra heller. För när man åker dit och sitter inlåst och vet att man kommer få en dom och så har man förmodligen själv kommit fram till att det här slutade ju inte bra. Man kanske inte typ så här behöver skämmas för det man har gjort, men man kanske tänker att man hade kunnat gjort det på ett smartare sätt och kommit undan det, eller så kanske man tycker att man har gjort fel till och med beroende på vad man har gjort. Alltså att man inte behöver kritik för att förstå att det som har hänt får konsekvenser eftersom det är en själv som drabbas av konsekvenserna hårdast. Och det kan jag nog tänka mig att det kan vara liknande för de här personerna. Ja, de sitter ju, jag antar, fortfarande häktade och riskerar ju i det här fallet säkert över ett års fängelse eller mer. Liksom.
Fast en sak som, det har inte riktigt samma sak nu, men alla säger så att sånt här fungerar ju inte. Alltså hålla på och ge sig på dem på det här sättet som de gjorde. Men allting handlar ju bara om att det är så få som gör det. Hade tillräckligt många gjort det, då hade ju ingen velat vara kvar i Sverige. Så att,
jo.
Skulle ju den här metoden kunna funka.
Ja, det är en fråga om strategi och moral och lite sådär. Alltså det man kan säga om liksom våld på det sättet för att avskräcka invandring, det är väl att typ nationella i Ryssland höll ju på lite så för. Och jag vet inte, de lyckades väl inte påverka, men det som du säger, om fler hade gjort det kanske. Men
egentligen handlar det bara om hur många som gör det. Är det tillräckligt många så skulle ingen invandrare våga vara här i Sverige.
Mm.
Jo, men invandrarna gör ju så här i vissa bostadsområden.
Jo.
De beter sig väldigt våldsamt och de i princip mobbar ut svenska familjer som bor i bostadshus och lägenheter och sånt där för att få plats för deras eget folk. Och när deras barn är ute och leker i lekparken så spör de på dem också. Och de tar inga avstånd.
Nej.
Det är en taktik. Det är en etnisk motiverad taktik som de har för att ta plats och få makt i området. Det jag känner är det kanske, ja, kör.
Alltså grejen är ju att den nationella rörelsen är ju så liten och blir folk inom den nationella rörelsen inlåsta ofta och sånt där, så förstör ju det mer än, självklart är det så.
Precis.
Men samtidigt också, jag menar, de här personerna gjorde ju egentligen någon, alltså, det borde ju egentligen alltså göras av alla liknande saker. Precis som invandrarna gör, alltså så som man.
Ja, alltså det kritikerna här skulle säga är väl att beteendet är liksom främmande för den svenska allmänhetens moral. Att folk har svårt att sympatisera med det och att det därför blir konstigt.
Jo, men vi har ju en stat som helt skiter i vad folket tycker. De kör över oss dag efter dag efter dag. Det kommer bara in mer och mer invandrare. Och om man säger någonting emot det, då döms man för hets mot folkgrupp och annat sånt där. Mm. Jag menar att folk gör sånt här, tar saken i egna händer och går kanske lite för långt. Och så här, det är helt naturligt. Och det konstiga är att varför sker inte det varje dag av nästan alla?
Nej, svenskarna är väldigt domesticerade. Sen kan man också säga att om det fanns hundratusentals svenskar som var villiga att gå ut och riskera fängelse och använda våld för att stoppa invandringen, ja, då skulle ju de människorna också kunna liksom göra massa fredliga och lagliga saker, och frågan där är vad som är mest effektivt. Och så.
Jo, fast hade man 100 000 som var villiga att göra det, då kanske man inte behöver
driva den kampen längre. Debattera med moderater om svenskhet och sånt, utan bara bestämma
hur det är. Precis.
Vi som definierar saker.
Jo, det är ju ett argument också, det här med att det är förlorade resurser att göra bort sig och åka in och i flera år. Och det här med att det är en fyllegrej, det tar jag nästan mest avstånd
från. Ja, det är ju tråkigt.
Supa ner sig och gör dumma saker, så jävla efterblivet.
Förnuftet försvinner ju.
Ja, exakt.
Känslorna tar över. Så är det ju.
Därför tar jag avstånd från det här, för att alkohol var inblandat. Men jag förstår också det här med att var ska vi lägga våra resurser som tjänar bäst? Och det är faktiskt ingen som har facit på det, för att vi har inte stoppat massinvandringen. Och vi har inga framgångssagor. Alltså vi lider brist på det faktiskt.
Men jag menar, Petersson och det fria Sverige, jag menar, de valde ju att lägga en del av sina resurser, sin tid, på att kritisera det här. Jo. De hade väl kunnat skriva en till artikel om någonting som invandrare gör istället.
Jo, men jag tror faktiskt att de har ju sin taktik. Som Saxlind säger, så har DFS haft att göra med aktivklubbarna, och de vill inte att aktivklubbarna ska bli stämplade som våldsam kåraktivitet eller vad det kan vara. Och sen ska det smetas på dem också. Då får de också negativa konsekvenser.
Petersson har väl inget med aktivklubbarna att göra?
Nej, men han går ju lite vägen genom SD.
Han gillar clickbait.
Ja, kanske det också. Men det är också liksom, hans strategi är ju offerstrategin. Det bästa som hände i den delen av rörelsen, om man ska säga, var ju den här 17-åringen Lulle, eller hur gammal han är nu, fick stryk av rödingar. Och det blir ju väldigt uddlöst att gnälla så här, och rödingarna är våldsamma, och sen typ är de nationella mer våldsamma. Typ. Det är lite olika, vad ska man säga, värdegrund, kultur.
Jo, fast han borde ju gnälla på att invandrare och sånt är här och är så kaxiga så att de har den självsäkerheten att de vågar göra sig mot svenskar. Det borde ju vara Peterssons sätt.
Jo, men det gör man kan ju göra.
För man ska ju göra skillnad på vårt folk och andra. Det är inget fel med det.
Men sen kan man ju också se det så, typ att eftersom den nationella rörelsen jobbar i uppförsbacke och så är det ju viktigt att vi jobbar effektivt och rationellt och representabla och så.
Och vi har inte hur mycket.
Och det är väl det kritikerna trycker på, typ.
Absolut, men all sån kritik måste ju tas internt. Mm. Och inte som visa splittring åt mongovänstern eller liberalerna.
Nej, vänstern gör ju aldrig så ju.
För det var ju det jag var inne på också, liksom, att jag tycker att den här kritiken blir falsk eftersom den rimligtvis hade kunnat tas och kanske har tagits internt. Så det man kommunicerar utåt nu är ju egentligen inte till aktivklubb. Man tror ju inte att det man skriver kommer påverka dem, utan det kommer påverka bilden av dem som skriver till deras istället. Och det är det som är lite så här politikeraktigt. Typ.
Bästa försvaret skulle ha varit proaktiv klubbar. Här finns inte bara en idé.
Ja, precis. Herma Offa, vänstern.
Ja.
Och det är också liksom att det är många som DFS och andra har ju liksom stöttat och lyft fram aktivklubbarna och hoppas på dem och så, förespråkat den strategi de har. Men sen förstår man inte riktigt typ naturen av den typen av nätverk nu när det här händer. För det är liksom ett nätverk som bygger på kamratskap och personliga relationer. Och man går inte ut så här offentligt och tar avstånd från en vän om vännen har gjort något dumt och man vill fortsätta vara vän med personen, utan då tar man väl privat med den personen. Och sen om personen har gjort något jättedumt, så ja, då bryter man kontakten helt och då är man inte längre vänner. Men de är ju just liksom ett nätverk och de har ju ingen så här officiell ledare, talesperson. De har flera olika lokalavdelningar och så. Så det är ju svårt att få hela organisationen som helhet att säga någonting om det här. De har ju lagt upp lite saker som mest antyder att de är positiva till inträffade. Men så då blir ju konstigt att folk förväntar sig att de ska göra något stort gemensamt offentligt avståndstagande.
Är det deras... De är lite positiva till det.
Vadå för något?
Alternativklubbarna.
Alltså,
är det ditt positiva intryck av deras uttalande att de är lite positiva till?
Ja, precis. Aktivklubbarna. De har ju lagt upp någonting på deras telegram. Stod ju Free White Boys och någon kille som blev häktad tidigare i år eller dömd. Och jag tolkade det om White Boys som att man menade de som sitter nu då.
Men det är ju bra att de inte pudlar och sånt.
Ja, när de står på så verkar säga att det är bra att det körs och sådär. Men ja.
En annan sak är ju, ska inte nämna namn, men vissa som var med längre på 90-talet som också attackerades svårt av vuxenvärlden och säkert varit ganska liknande sits, som hade glömt hur det var att som ung människa bli lämnad vind för våg.
Jo, alltså här skulle man ju verkligen köra en så här, vad heter han, Don Eliasson, och bara, vad har de här pojkarna varit med om som gör att de är så arga på invandrare?
Jo, precis. Nej, men jag har ändå sett alltså kommentaren överlag, ska jag ändå erkänna att de vill ha en auktoritär äldre röst som leder de här unga, arga svenska männen inte in i finkan utan till någonting konstruktivt. Och visst, jag kan hålla med om det. Att den nationella rörelsen på 90-talet var helt ny. Och det är många som har pratat om det. Att då var det bara ungdomar. Det var sjukt mycket supande och våld. För att unga män var väldigt arga. Och sen kom då den så kallade backlashen från media och systemet reagerade på det här. Vi får utökad HMF-lagstiftning. Och sen har det som bara... Det blir som en presskokare. Tryckkokare, ursäkta. Att svenska nationellas vrede har som bara tryckts ner in i typ SD under alla de här åren. Och folk har hoppats på att det ska lösa sig om vi bara röstar på SD. Och ibland så då sipprar det ut. Och det har det gjort i motståndsrörelsens demonstrationer och aktiviteter också. Så jag förstår att man vill ha en äldre, visare röst som leder dem rätt. Jag förstår det.
Jo, det är också, men det har ju också varit ett problem som man kanske blundar för fram tills nu. Att det här aktivklubbfenomenet har ju grundat sig lite i en ålders... segregering där unga personer från liksom lämnade motståndsrörelsen i samband med splittringen 2019 och var inblandade i att lansera aktivklubben, och så har man hållit på och byggt upp
det.
Man har ju liksom haft möjlighet till att ha en struktur tidigare och ja. Men nu, och sen har det blev ju liksom osämja och sånt, och det har varit gnäll och kritik hit och dit. Men den liksom segregationen har inte varit bra, och det är bättre att folk kan prata med varandra och samarbeta.
Mm. De tyckte inte att det var coolt att vara nazist längre, utan det skulle vara något annat.
Jag vet inte. Ja, men det var väl inte riktigt.
Nej, jag vet, jag skojar bara. Men nej, det är någon sorts uppror, ett ungt uppror i det här som behöver analyseras i en konstruktiv riktning. Det håller jag med om. Men som du säger också, det är inte så kul att när man har varit med om något sånt här, att inte få det stöd som man behöver när man blir dömd och ska sitta av en tid i fängelset. Så att min hållning, som jag sa var det förra veckan och veckan innan det, är att jag stödjer dem som är för att vi ska stoppa massinvandringen och att vi ska göra Sverige svenskt igen, Norden nordiskt igen. Och det handlar om ras, helt enkelt. Sen, om de har insett judefrågan och är fullt införstådd med det, det är ett plus. Plus i kanten. Men massinvandringen och rasfrågan, den är absolut viktigast. Och det vet jag att alla inblandade här, alla som debatterar det här just nu, är fullt införstådd med massinvandringen och rasfrågan.
Ja.
Så att vi borde kunna hålla tillsammans, vi borde kunna vara en enad kraft i alla fall. Vi behöver inte kanske vara i samma rörelse, men vi kan röra oss åt samma håll. Det hoppas jag.
Ja.
Ja. Gott. Då hoppas vi att jo. Det blir mera...
Gällande förra temat vi hade om hon, tanten där som fick 50 000 i månaden.
Ja.
Jag räknade på det. Vet ni vad det blir från krigsslutet till nu?
6 miljoner.
Det hade varit bra om det var den fyra. Nej, det är ännu värre. Det är 48 miljoner kronor. Och har fått motsvarande 50 000. Alltså inte 50 000. Då har jag bara tänkt, alltså, hur, om man fick allting varje månad nu med det värde som är nu, då är det 48 miljoner.
Helvete.
Ja. Vet du hur mycket pengar det är per person?
Alltså? Ja, man skulle ha varit jude alltså.
Hon kan köpa ett halvt Gripen i alla fall.
48 miljoner kronor.
Jo. Vad har de gjort för de jävla pengarna?
Undrar vad Tyskland är, hur det kan gå att de liksom inte är så framgångsrika som de borde kunna vara.
Jo.
De blev ju färdiga att betala av första världskriget.
Jo, precis. De hade just betalat av det.
10 år sedan eller vad det var. 5 år.
Nu är det andra världskriget ska betala.
Men det här har de ju betalat för hela tiden. Det här har antagligen inte med andra världskriget att göra, utan det här är ju en egen post. Det var bara det jag skulle säga. Vilka
en egen budget för alla världens judar.
På temat igen så slår jag mig just hur komiskt det är att man har överlevt som, eller komiskt, det är jättesynd och hemskt.
Jo, det är ju
man har överlevt Treblinka och 7 andra förintelseläger och så stoppar ens dotter en jävla glassfrys.
Vilket är
oskyldt.
Jo, exakt. Nu hade man hellre dött i duschrummet då.
Ja.
Och blir vi uppeldad, nedgrävd, uppgrävd. Allt sånt där roligt som man fick vara med om. Ben krossar maskinerna.
Ja.
Så att, ja, glassfrysen. Där har ni nog. Jo, men då är fylldramat avklarat. Det var några i chatten där som var helt för flera fylleslagsmål. Jag tar avstånd och fördömer. Totalt urspårat. Men nästa rubrik är angående Japans framtid. Och jag blev ju gasljusad tidigare i veckan när jag fick läsa att Japan har helt bytt bana. De ska starta massdeporteringsmyndigheten och tusentals ska tillbaka.
Du var riktigt...
Jo, jag var gung-ho.
Upp i
varv. Men, dels, lite bakgrund faktiskt. Jag har sjuk respekt för Japan. Det är typ den enda icke-vita landet som jag har total respekt för.
De andra, är lite annorlunda än de andra faktiskt.
Ja, alltså Kina, visst, det artar sig. Men Japan har ändå alltid varit på rätt sida. Skojar. De har en tradition som är riktigt fascinerande. De har en kultur och en heder. Det här är ju någonting som västerlandet helt jävla saknar. En heder i sitt folk. Och sådana traditioner som uppehåller heden. Som att de bugar till varandra. Jag vet inte om ni har sett det. De bugar utav helvete hela tiden. Och det här är en respekt för deras folk och deras grejer och deras platser. Alltså de hedrar platser. Platser är heliga för dem. De har tempel. De har ja, allt möjligt som de har respekt för. När de lämnar ett rum till exempel, så bugar de. Innan de
ja, just det. Det där gjorde vi på karaten också.
Ja.
Bugar när man går in i rummet och när man går ut utanför dojon är en speciell plats och så vidare.
Precis. Ja, men jag tror att i Shinto-religionen så lever förfäderna som i berg och bäckar och flodvattenfall, vad som helst. Att det där, i alla fall där så är det därför man bygger, för att visa respekt för förfäderna.
Mm. Precis. Så att jag tycker det är jättetråkigt när jag läser om att de har börjat ta in flyktingar. Och det var ju några år sedan. Det är ganska många år sedan faktiskt, som jag läste rubriker i typ New York Times. Någon judinna som skrev om att i Japan för att skapa, jag vet inte riktigt hur hon uttryckte det, men för att skapa ett mångkulturellt Japan i alla fall, så var HMF-lagstiftning kritiskt. De måste få alltså språklagar för att förhindra motståndet mot massinvandring i princip. Det är exakt det som har hänt i alla vita länder.
Ja.
Och då tänkte jag, ja, det är bara en tidsfråga innan de förstör Japan nu. Och det har ju som tipprat in lite grann genom åren. De har haft lite fram och tillbaka där.
Det har varit lite jämfört med
jo, det är
Europa
väldigt,
ju. Men,
det
men ändå, det har ju påbörjat.
Med flyktingar.
Ja. Men det otroliga är att de hade ju fått in så här typ 5 stycken något år. Första året de typ tog emot några, eller 10 stycken om det var. Och då hade liksom en av dem redan begått våldtäkter. Några, liksom. Det är så här, helt otroligt.
Mm. Jag såg en demonstration från Japan. Visserligen så var engelsk text, men det påstod att det hade gått runt i Tokyo och skrikit kinks out. Lite lustigt.
Ja. Det jag såg i alla fall, om jag börjar där, var ett inlägg på X från Basil the Great. Det är alltså ett X-konto som har nästan 200 000 följare. Han skriver så här: New Prime Minister of Japan makes mass deportations first policy. Sanae Takaichi was sworn in and immediately created a Ministry of Mass Deportations. How can you not be jealous? Imagine a country defending its own people. Då har de ju ett sånt här kallat Reader's Note under där de ska...
Var det premiärministern?
Jo, det var premiärministern. Ja. Och han har blandat ihop grejer här, för att det finns en ny minister för typ ekonomisk utveckling eller någonting som han påstår ska vara ansvarig för det här mass deportations policy. Men ja, det han påstår i alla fall är falskt på alla plan. Dels så visar han en video i sitt inlägg på fel person som kommenteras också under. Men också att det finns inget ministerie för massdeportering planerat.
Kanske inte kunde japanska?
Nej. Men det här inlägget har alltså... Nu tappar jag bort. Det har alltså flera miljoner visningar. Jag tror det var 3,5 miljoner visningar.
Folk gillar positiva nyheter.
Jo, det är antingen det. De gillar extrema nyheter. Det är väl det. Så att, nej, vänta. 9,4 miljoner är uppe i nu. Så att det här är en kille som får betalt för att sitta på X för att få views. Och han ljuger folk rakt upp i ansiktet med vitpillrande lögner. Och får 9,4 miljoner views. Och
mycket pengar är det?
Jag vet faktiskt.
Får man några pengar?
Jo, han får mycket pengar för det där. Mm. Definitivt. Det som är det jag vet är att för att få betalt på X så ska du ha konsekvent över 5 miljoner views över 3 månader.
Mm.
Så har du ett inlägg med 9,4 miljoner då ligger du ganska bra till. Jag vill säga. Så det sånt där gör mig jävligt förbannad, för att dels är jag en sån här kille som bara läser rubrikerna nu för tiden. Det är så jävla lat. Nej, jag kollade ju upp därefter och blev då väldigt besviken. Det hon beskrivs som nu är ju dels en Margaret Thatcher-fan, och hon beskrivs som Japans, ja, hon är Japans första kvinnliga premiärminister kan man väl säga också. Mm. Men hon beskrivs som Japans järnlady, alltså Iron Lady, som Thatcher var. Och hon ser fram emot sitt första möte med Donald Trump. De kommer att satsa på ett starkt militäriskt försvar, men hon har också, det hon har uttryckt är att hon hellre har en minskande befolkning, som Japan har ju problem med födelsetalen som många andra länder. Hon har hellre det än att ersätta dem med invandrare. Ja, så det kan man ju ge dem. Mm. Och att de ska slå hårt mot illegal invandring. Men då, illegal invandring är ju faktiskt illegal.
Ja, det betyder det ändå att de ska ha invandring.
Nej, alltså, de ska ha stängda gränser mot illegal invandring helt enkelt. Men någon sorts invandring ska de ha.
Det låter ju ändå som att, jag menar, om man dels säger att illegal invandring är dåligt, men det skulle kunna innebära att de är för invandring bara den är legal. Men hon säger ju också att de vill inte lösa sina demografiproblem. Nej. Invandring, utan tar hellen. Och det är ju stor skillnad mot hur europeiska politiker argumenterar.
Jo, och invandring i deras ögon kan ju vara europeer som kommer dit för att faktiskt bidra.
Ja.
Allt det här som ni säger, så är väl saker hon har sagt innan hon blev invald.
Mm.
Nu så funderar hon på om man kanske skulle lägga som en total eller ett tak på hur många utländska arbetare man kan ta in.
Säger hon det nu?
Jo.
Okej.
Och att hon försöker deal firmly with foreigners who violate the rules. Mm. Emphasizing the need to distinguish such measures from xenophobia.
Mm.
Är det något dåligt eller?
Så det har inte med att man är främlingsfientlig att göra, utan det ska vara att de som bryter mot lagen ska bli utvisade.
Och så kan man kanske lägga en total, eller som ett tak på arbetskraftsinvandring. Det kommer väl typ 180 000 förra året.
Jaha, så pass ändå.
Vilket är ganska
ganska lite. Ja.
Men att över tid så förstör det ju Japan förstås fullständigt.
Ja.
Och så det är ju också, hon har också en annan som är Trump-liknande grej, att hon pratar om turister som kommer att sparka på hjortar.
Mm-hmm.
Det är som det här, Haiti är åt katter.
Eat the cats.
Jo, USA.
Vad sparkade de på, sa du?
Hjortar.
Jaha.
Alltså det här som går fritt överallt just vid där Shinto-templen och
ja, just det.
Så vidare. Så är riktigt som
i England äter de upp svanarna, va?
Ja, men här är riktig kopia på Trump med bara lite smalare ögon.
Jo.
och kvinna.
Ja. Jag glömde den detaljen.
Mm. Det är också intressant att hon är ledare för det liberala demokratiska partiet. Så det är, hon är ju liberal. Och hon beskrivs ändå som högerextrem. Eller inte högerextrem, men typ vad heter det? Stark höger eller någonting.
Då skulle man vilja höra hur Japanvännen eller SD-motsvarigheten.
Ja, exakt.
Ja. Japan vet ju inte ännu idag hur man gör som västerländsk bögdemokrati, utan det är bara som namn som egentligen inte betyder någonting.
Mm.
Som en teater påtvingad av USA.
Jo, det är ju en sak man kan nämna, att Japan är ju inte ett fritt land, utan de är ju ockuperade av USA. Jo. Precis som Tyskland.
Tyskland, ja. Mm.
Så de har ju inte frihet att göra vad de vill. Och nu är de ju under såna här tariffs från USA också. För mig. Så att det var ju någon som pratade om att Japan borde vara USAs starkaste allierade. Men jag menar, de är ju ockuperade, så Det har USA redan koll på. Så jag hoppas ju för det bästa. Jag vill ju en vacker dag besöka Japan faktiskt. Och åka de här maglev-tågen. Det är ju en dröm jag har i mitt liv. Har ni sett dem?
Är det här tågen som... Jo. Det här magnettågen?
Jo. Ja. De leviterar och går typ...
Var inte Bullet, den här filmen? Var inte det på sådana tåg i Japan?
Jag vet inte. Jag tror inte jag har sett det.
Ja, okej. Okay. Ja, men den kom för något år sedan, tror jag. Ett år sedan ungefär. En film. Jo. Där det var massa mördare på tåg i alla fall. Och det var ett sånt här höghastighetståg i Japan.
Nice.
Men ja, det skulle vara häftigt.
Jo, för att ha ett sånt där tåg och åka Stockholm till Luleå på en halvtimme. Även några timmar kanske. Det hade varit ballt.
Hur snabbt går de alltså? Är det
250-500 kilometer i timmen.
Ja, det är otroligt.
Jag tror inte de går 500 kilometer i timmen. Men i teorin så ska de kunna det. Så att det är jävligt snabbt. Och de lyfter ju som ett plan. Typ när de far iväg så lyfter de som upp. Alltså, ja, har de fart helt enkelt.
Mm.
Det är lite bättre än X2000, kan man ju säga.
Så saker man kan bygga om man inte behöver lära afghaner som inte kan skriva och läsa att typ...
Exakt. Ja,
göra någonting överhuvudtaget.
Ja. Jag tänkte säga det också en gång under de där 100 miljarderna vi skickar till Ukraina. Där har du ju också flera... Alltså, enstaka miljoner du hade kunnat strössla över svenskar hela landet. Att du kunde få 1 miljon var. Att, jag vet inte. Gör vad som helst. Köpa en ny motorsåg kanske. Det hade varit schysst. Men nej, de ska Zelensky ha till sitt... vad ska man kalla det? Massmord av ukrainare på östfronten. Ja. Ja, vi hoppas att det går bra i Japan och vi kan avsluta kvällen med veckans fråga. Har ni svarat på veckans fråga?
Nej.
Nej.
Jag har ju inte det.
Jo, tror så.
Jag hade svårt att bestämma mig.
Ja, veckans fråga så frågar vi oss, är USA fortfarande en demokrati? Trumps USA anklagas nu av allt fler för att ha blivit en så kallad utokrati eller autokrati. Men stämmer det? Så 30% säger nej. USA har aldrig varit en demokrati. 25% säger nej. Trump har krossat den amerikanska demokratin. 15 eller nästan 16% säger ja. USA är den liberala demokratins sköte. 14% säger nej. USA har inte varit en demokrati på länge. 8% säger ja, USA är mer demokratiskt än någonsin. 5% de vet inte. Så vad har ni svarat på den här frågan?
Jag tyckte inte något svar var riktigt det jag ville svara. Vet jag i övrigt.
Det går ju inte att svara om man inte definierar vad demokrati är.
Ja, fast det är ju helt klart en demokrati. USA har väl alltid varit en demokrati.
Är det inte en republik?
Jo, men det är fortfarande en demokrati ändå.
Shit.
Alltså, en demokrati är väl att folket styr. Och det har ju alltid varit det genom val och sånt.
Så att... Ja, fast om man definierar det som att folket styr, då kan man ju alltid så här, fråga vilket till hur mycket folk? Och vilket folk och på vilket sätt.
Ja, absolut.
Har de små
absolut.
Hattar.
Men, man kan ju inte säga för att de aldrig har varit en demokrati.
Nej, sen de gjorde revolution mot britterna så...
Nej. Det är det som var USA väl?
Ja.
Så att de har väl alltid varit en demokrati i alla fall. Men sen tycker jag ändå inte att det är något riktigt bra svar här.
Nej,
men frågan handlar ju också om liksom, har Trump förändrat systemet? Och det har han väl inte, men han har ju...
Han har kört hårt på
presidentbordet. Liksom, ja, precis. Han har ju... tänjt gränserna för vad som är möjligt inom systemet och oroat hans fiender och vänster liksom, så att de antyder att han är en diktator.
Skrev inte Biden och dem också massa presidentorders? De gnäller jättemycket på Trump det, men... att han har gjort det mycket. Men var det inte så att Biden faktiskt gjorde det i väldigt hög utsträckning också?
Det handlar ju också om att Trump typ är mer så här bakbunden av, av resten av systemet, så att han är tvungen att agera mer genom det som någon form av kryphål liksom, för att den politiska processen är så trög i övrigt.
För det är ju dels det de pratade om, att han skrev mycket sådana och kringgick problem som han hade att få att verkställas genom att göra presidentorders. Och sen är det här att han har gått ut med trupper på gatorna i vissa delstater. Va?
Och även att de anklagas för att inleda sig rättsprocesser mot olika politiska meningsmotståndare och myndighetspersoner, åklagare och sånt som har drivit processer mot Trump typ. Men där kan man ju bara säga liksom att det är en ren tillbakakaka med tanke på att det var det systemet gjorde mot Trump efter att han vann första omgången. Liksom. Så det är ju inte så att han är värst eller först med det i USA just nu.
Nej, verkligen inte.
Nej, det jag vet är att ICE har ju jävligt schyssta reklamvideos nu för tiden. Har ni sett dem?
Ja. Jo.
Vad var det? Helt på
Pokémon-grejen var lite så här rolig, catch them all.
Ja.
Vadå?
Ja, men Pokémon har ju någon så här liksom töntig så här låt, you got to catch them all.
Det är roligt.
Mixade de där med så här Pokémon-scener och typ så illegala invandrare i handfängsel.
Ja, just.
Att varje video de gör, så de blir nedtagna på grund av copyright. Att de har ju stulit någonting från någonting populärt, för att de vill ju mema på massåtervandringen då, eller stängda gränser.
Och för att stoppa dem så använder de sådana...
Ja, de använder till exempel den här, jag vet inte vad hela titeln är, men det är Dark Age-låten som har blivit en mem som många kör. Man använder den låten för att göra häftiga videos där de kör med buggies i öknen och söker efter folk som har gått över gränsen. Man använde Theo Von, kommer inte ihåg hans fulla namn nu, men han är ju en podcaster.
Men det är ju smart av dem.
Jo, precis.
Men samtidigt, jag kan tänka mig att motståndarna använder ju då det som en...
Exakt.
Ett sätt att...
De använder ju de här reklam. Personligheterna, musiken och så Pokémon då, en mem för att få genomslag. De har ju gått virala de här videosarna.
Mm.
Men nu är de ju nedtagna. Your Little Dark Age heter låten, ursäkta.
Såg ni förresten med där när han de säger att han beter sig som en kung, och så visade han det här AI-videon med att åka flygplan och släpper ner skit på.
Ja.
Mot sådana. Det är rätt kul ju.
Nej, man kan säga, alltså, om man nu vägrar gå ner från tronen, då har ni förändrat demokratin, kan man ju säga.
Det kan jag lugnt säga, precis.
Jag sa i alla fall att USA är den liberala demokratins sköte. Jag vet inte om det stämmer.
Jag skulle gissa att det är Frankrike, men...
Ja.
Eller England, kanske. Ja.
Vad sa du, Andreas Ljung?
Exakt samma sak.
Ja.
Så liberala demokratin är ju bara... Ser man ju bara som ett skådespel som ska... Det här ska vara lite fina färger när vi marscherar ner till avgrunden. Och allt strömmar ju ut från USA, även om Frankrike och England kanske var... Men det har muterat sen. Och...
Varför är de inte mer demokratiska än någonsin då? Det fanns en sån bara också.
USA. Mer demokratiska än någonsin.
Ja.
Du kanske kan stämma båda två, faktiskt. Det är möjligt.
Det är en liberal demokrati, och det här är ju lite svårt att kategorisera, men liberal demokrati så är ju bara en sken demokrati.
Jo, men det är som ett verktyg som jag diskuterat tidigare. Den tar den form den behöver för att genomföra det de vill genomföra, som massinvandringen, krigen i Mellanöstern. De har ingen fast ideologi eller moral, utan de kör
på. Men så är det ju.
Och sen rättfärdigar de det med fina ord, helt enkelt.
demokrati är väl knappast något styrelseskick som någon vill ha här, men man skulle kunna tänka sig att man, med så kallad riktig demokrati, så skulle man kanske kunna folkomrösta om typ, vill ni ha 5 miljoner somalier i ett land? Någonting liknande.
Jo, men typ folkomröstning varje gång en våldtäktsman döms, för en utländsk våldtäktsman döms, då kan vi ha en online folkomröstning.
Två knappar man får
det ska utvisas.
Avrättning eller?
Ja, avrättning eller utvisning. Mm. Vi får välja. Där har ni demokrati.
Liberal demokrati är ju som extra för ljugen.
Hur tror ni på riktigt det hade blivit om man hade så? Folk fick läsa vad som hade hänt och så hade man två knappar.
Det blir avrättning. Till och med sossarna hade röstat.
Jag tror fan också det.
Hur var så, Andreas?
Jag minns inte.
Att det var liberala...
Ja, men alltså, jag är bara som... Kanske jag upprepar mig nu, men vissa saker ska man rösta om som är jätteviktigt. Men det är en sak som faktiskt spelar roll, så kan man absolut inte rösta om.
Nej, men det var som NATOs grej. Vi fick tycka till om NATO, trots att alla partier var emot NATO 6 månader tidigare. Fick ingen i Sverige höja sin röst om NATO.
Nej.
Det var
en viktig fråga för etablissemanget. Så att då...
Jo, de var ju tvungna att genomföra det helt enkelt. Då skiter de i vad du tycker.
Jo.
Samma sak med invandringen. Du får aldrig rösta om den heller. För att den ska genomföras.
Jo, nu håller de ju dessutom... Det här är också intressant. SD krävde ju faktiskt folkomröstning. För de håller ju på att göra en... där ändring i grundlagen. Antar jag, om hur grundlagen kan ändras, att man ska nu kräva att det krävs förutom två folkomröstningar typ så 2/3 majoritet i riksdagen den andra gången om ett beslut, så det kommer bli extremt så trögt att ändra grundlagen i Sverige samtidigt som vi har liksom det nya demografiska läget och så mångkulturen, folkutbytet, EU, NATO. All den skiten blir bara svårare och svårare att rösta bort.
Ja.
Precis.
Och nu har de lyckats skriva in att allt sånt ska vara i vår grundlag. Ja. Och då, nu vill de göra det svårt att ändra det också. De grejerna de har infört.
Ja, de vill cementera sitt intryck.
Ristat i sten.
Jo, och det är ju som i EU, typ så här, länder kan ju folkomrösta hur många gånger som helst och rösta nej till att komma i EU, men då röstar de ja en gång, då är de med. Typ.
Ja.
Mm. Precis. Så, ja, USA har aldrig varit en demokrati. Den vinner med 30% i alla fall. Och det är en demokratisk röst, så den vann. Men vi ska...
Gay.
Ja, precis. Stänga fönstret för ikväll, men först så ska vi kika på donationer. Jära, jära, jära. Där har vi. Först har vi en anonym.
Hon donerar rejält.
Ja, de pytsar in. Sen har vi från Per Capita. Kul att se dig igen. Och från Slipsen. Tack för en bra podd. Fortsätt att sprida sanningen, säger han. Ja, och det ska vi göra. Och vi kommer att göra det nästa vecka. Men vi tackar er för era donationer. Vi tackar för att ni lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
God kväll.